あんな女なあんなあんな女なあんなあんな女なあんなあんなあんなバランバララ。
Hej Nanna!
hallå Anna på dig.
Välkomna till avsnitt 12.
Ja, och glad Nobeldag.
Just det.
För det här är ju 10 december.
Ja.
Och vi ska ägna vårt avsnitt åt att prata lite om Nobelpriset i litteratur och lite så här Nobelpris överlag. Men vi ska också såklart prata lite om våra nuvarande läslistor. Vad vi har
Ja.
läst, vad vi ser fram emot att läsa, lite så.
Precis.
Gutenberg Girls. Badam.
Men först såklart, hur mår du?
Jag mår bra, jag är väldigt mätt. Jag har precis ätit chili.
Chili con
Det var
carne.
väldigt, väldigt gott.
Ja,
Tycker
det var
jag.
jättegott.
Det är lite förhävande, för det är jag som har gjort chili. Men jag blev förvånad att den blev så himla bra.
Ja, men det var jättegott.
Ja.
Tack så mycket
Ja, varsågod.
för god mat.
Så det är min känsla som jag är uppfylld av nu, att jag är mätt och på gott humör och att det var gott.
Ja, vad härligt.
Jag ska
Ja,
försöka att
men
också tänka på Nobelpriset.
Ja, men faktiskt är det så, vi spelar ju in, vi vet ju till alla som har lyssnat på den här podden, så vi spelar ju inte in exakt den dag som vi lägger upp det här avsnittet. Så nu,
Nej.
vi spelar in det här när årets Nobelpris har faktiskt, man har kommit fram till vilken Nobelpris som ska ges.
Ja, och
Och
till vem?
nu alla, och till vem, för 2023. Och var det någon som du tänkte på? Har du tittat? Har du lyssnat någonting på Nobelpriset?
Nej. Jag vet vem, det är en norsk författare väl?
Ja, Jon, precis.
Jag vet ingenting om den
Nej.
personen
Nej.
eller litteraturen i fråga.
Nej, precis.
Men det kanske får bli något då som jag ska ägna mig åt att kolla upp över jul.
Ja, jag kan läsa. Det är Jon Fosse då som får 2023. För enligt då Wiki ska man säga att det är för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara.
Oj.
Och det sägs ju, läste någonting om att de hade fått, det var någon tysk tidning som hade liksom tyckt att det var extremt töntigt och platt beskrivet.
Att säga det osägbara var lite töntigt, måste
Ja,
jag säga.
att som ger röst åt det osägbara.
Ja.
Och att det var någon som då tyckte att eftersom Jon Fosse har varit på bland de tänkbara när man har pratat om eventuella pristagare i över 10 år, så menar man att de borde ha varit bättre på att beskriva vad det är för någonting
De
som
vill
han
ge
får priset
priset.
för. Och sen har man diskuterat också om det, så att han är en sån här kandidat som är lite mer av en, man ska försöka hitta en okej, som
Ett
är,
andrahandsval.
ja, lite, eller
I
lite,
10 år har de hittat en bättre. Och nu
nej men
fick
typ att det finns två andra som kanske man bråkar om, och så är Jon Fosse inte någon farlig, utan den tar vi, eftersom han är värd det, eller liksom
Okej.
så. Och sen har jag läst lite om att det är spännande för att han är den första som skriver nynorsk, alltså nynorska. Och inte på gammalt
Bokmål.
bokmål. Inte
Ja.
så gammalt och tråkigt, utan det är nynorsk det här som han skriver på. Och så. Men idag ska vi ska inte börja med det här, utan vi säger bara grattis till Jon och Fosse. Och så säger vi också att grattis till alla andra som har fått priset. Vill du säga någonting om de andra priserna?
Jag känner inte att jag kan.
Nej, men för fredspriset till exempel så tänker jag bara ska nämna att vi hade ju för några avsnitt sedan, så hade vi ett antal veckor sedan, så pratade vi om musik. Och
Just det,
en
det
av
gjorde
dem,
vi.
jag hade en kategori med musik, med alltså texter, musiktexter, som handlade om protester och så. Och en av dem som jag funderade på då, det var, det finns en som heter For Woman, Life, Liberty, fast den heter Baraye heter den. Baraye. Om just Irans frihetskamp för kvinnor. Det finns liksom en låt som är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt fin textmässigt. Och en av dem som har varit med i den kampen, hon har ju fått fredspriset. Ja, men det pratar vi inte om nu. För vi pratar ju om böcker. Och ska istället prata om våra läslistor.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Ja, du kan börja tänka någon. Du har okay. väldigt mycket högre trave än
ja.
Min.
Ja, jag kan börja med att säga att jag har tre böcker som jag ser fram emot att läsa.
Mm.
Och det är tre stycken diktböcker.
Oj, vad spännande.
Ja, och då är det så att först en kommentar. Jag tycker att det är djupt irriterande att det är så svårt att hitta. Det är på ett sätt trevligt för man kan hitta dikter gratis ute på nätet. Man kan leta efter någon och läsa lite. Mm. Men om man verkligen vill läsa en bok, liksom,
en samling
mm. faktiskt en diktsamling av en författare.
Det är faktiskt svårt även med äldre författare, tycker
jag. Ja, och då måste man gå till biblioteket, tycker jag.
Ja.
För annars blir det för dyrt. Därför mm. jag kollade lite på en av de här böckerna, eller en kvinna som heter Ada Limon, som är Poet Laureate of the United States.
Okej.
Okay. Hon har kommit ut med ett antal diktsamlingar. Och den jag har i min hand då, som jag har lånat på biblioteket nu, den heter The Hurting Kind.
Okej, okay. Vad är det kind. På framsidan?
Det är abstrakt konst.
Ja, det såg väldigt grått, men det ser ut som en fågel där. Men det
ja, bara... jag tycker också att det ser ut som en fågel. Jag tror att det mm. finns en hel del fåglar i texterna.
Mm.
Jag tycker att jag hade hört lite om henne och tänkte att det är kul att läsa någonting.
Mm.
Och då inser jag att om jag ska köpa den här boken där jag inte vet om jag gillar.
Nej, dikterna. Precis. Man kan inte heller liksom bläddra i en affär.
Nej.
Veta om
och den kostar typ 200-300.
Mm.
Liksom. Och det känner inte jag att jag riktigt har råd med. Men en som jag gillar då, det är ju Amanda Gorman. Hon som gjorde, du vet, The Hill We Climb.
Ja.
På Bidens inauguration, som heter.
Just det, när han blev invigd.
Jag vet inte vad det heter. Att han liksom blir... Han blir faktiskt på riktigt president.
Insvuren.
Ja, insvuren måste det väl heta. För han svär in sig som president.
Men det är en ung tjej
som
läste med
kvinna.
Stor inlevelse verkligen.
Oerhört fin. Och hon har ju då kommit ut med en väldigt fin diktsamling som heter Berget vi bestiger. Den här, jag valde den översatta för att den fanns.
Ja.
Sen, den finns också, The Hill We Climb. Mm. Och så. Men jag tycker att det är kul. Det är bara den här, tror jag.
Jag blev så glad att poesi fick en sån, alltså det var så härligt, tycker jag, att hon fick liksom stå där och vara liksom som en stjärna, och att det var poesi. Alltså jag tyckte att det var så fint att det är som på, liksom på 1800-talet, att äntligen fick liksom poesin en stor roll igen.
Ja.
Och att många tyckte att hon var cool. Liksom. Många unga tyckte hon var cool.
Hon var ju ball också.
Ja, det var hon verkligen. Men jag menar, det är en sak att vi tycker det. Och en annan sak att de som är 15 också tycker det. Liksom.
Ja,
men det var häftigt, tycker jag.
Hon är väldigt ung.
Mm. Men, och väldigt bra.
Ja, jättebra.
Vad kul. Men har du läst den redan? Eller håller du på?
Ja, jag har hört henne. Ja. Jag har det hela.
Mm.
På engelska.
Och den här är alltså den dikten som hon sa. Bara den dikten.
Jag uppfattar att det är bara den dikten. Och den finns då på The Hill We Climb också.
Okej.
Jag tror det, vänta.
Boken såg bara lite tjockare utan hur jag hade tänkt.
Nej, jag vet inte alls säkert. Jag tog det bara.
Hon pratade ju ganska länge på ceremonin. Så.
Ja, jag tror faktiskt att det är bara den, därför att läst av poeten vid installationen av president Joe Biden 20 januari 2021.
Okej.
Och det är jag tyckte det var ganska kul. Det är förord av Oprah Winfrey.
Ja, vad roligt.
Denna gigant. Och sen är den också översatt, tyckte jag såg här, av Jason Biakite.
Jaha. Timbuktu.
Timbuktu.
Coolt.
Så det var ju jättekul.
Men då förstår jag, är det ett långt förord med, så är det nog helt rimligt att det är den dikten.
Det är hela den här dikten.
Ja.
Och den är så den liten. Men jag tycker det kändes bra och kul. Och så tänkte jag, det är roligt att få den på svenska. Ja, därför verkligen. Att jag har hört den och faktiskt läst den. Det finns också delar av den här som jag har med i min bibelfördjupning för övrigt. Mm. Eftersom hon hänvisar till ett bibelställe i den här.
Mm.
Hur som helst så de två.
Vilket bibelställe är det?
Jag kan inte det i huvudet.
Nej.
Men det kan jag säga någon annan gång.
Ja.
Det är att man ska få sitta fria under trädet.
Mm-hmm.
Det finns en tanke om det.
Mm.
Det är i predikaren. Jag tror att det är någon av de. Det kan vara predikaren.
Mm.
Men det kan också spännande. Vara en saltarsalm.
Mm. Okej, okay. Vi kan kolla upp det.
Jag återkommer, men det är i alla fall så.
Instagram.
Ja, jag kan till och med ta en bild av hur det ser ut i min bibel.
Ja,
spännande. För att det finns i flera. Mm. Och sen så är det så då att jag har frågat folk så här, vad, när det gäller det här med dikter. Så vad gillar du och vad gillar du och har du något som du tycker om? Och så där.
Mm.
För att jag har ju varit inne på att jag ska läsa lite mer dikt nu under min semester. Under december.
Mm.
Och då har jag fått låna en bok av min kära syster Lena. Och det, hon sa att det var inte riktigt hennes grej tror jag. Riktigt. Alltså hon läser ju väldigt mycket men hon har liksom inte riktigt fastnat för dikt.
Mm, okay.
Men hon gillar den här. Och det var roligt för hon sa det. Och så sa jag, aha okej. Okay. Jag ska prata om det här några saker kring det här. Men då tog den här i alla fall och sa den här sa någonting till mig. Det är en antologi av Elisabeth Hermodsson. Kvinnors dikt om kärlek. Och det roliga med det här är att
och den tror ju jag att jag har läst faktiskt.
Har du?
Det är olika, eller hur?
En antologi. Ja, det är antologi, ja. Är liksom en samlingsdikt, alltså dikter, ja. Samlade av Elisabeth Hermodsson.
Ja, jag har verkligen en känsla av att
men det är inte, dikten är inte av henne utan hon har samlat
dem. Hon har sammanställt dem liksom.
Mm. Och det intressanta då det är att den här är från 1978. Jag tycker det är jätteroligt. Och sen när jag tog upp den då så låg den, det här är en julklapp från vår mormor.
Jaha.
Och då så står det så här, god jul Lena. Bland tomtar och troll, här har du en boll. Fast det är inte sant, för det är en elefant. Nej, kanske är det ändå... Nej, kanske att ändå det är papper med tryck på.
Ja.
Vad gjorde jag det? Vår älskade mormor.
Det finns ju även också en som heter Mäns dikt om kärlek som jag också har läst.
Ja.
Som är också från 70-talet.
Ja, och det känns väldigt mycket så när jag började läsa lite det förordet som det handlar om.
Mm.
Att det, man märker att det är 1978.
Mm.
Liksom. Spännande. Men det ska bli kul för jag läste lite och jag fattar liksom. Och sen så började jag titta lite i mina egna bokhyllor. Jag har ju två hyllor med dikter så att det är ganska mycket.
Just det, och du har ju också ett system.
Ja, jag har en, precis. Ja,
ja vad spännande.
De är i alla fall ihop mina dikter. Mina diktsamlingar.
De står tillsammans.
Ja, och där blir jag lite tagen då av vissa saker. Till exempel att jag har lyckats få fina exemplar från just mormor Åga. Av Thomas Tranströmers, två av Thomas diktsamlingar.
Mm.
Med som var där det var skrivet till henne.
Mm-hmm.
Och då tänkte jag så här, det här var ju jag blev superglad när jag såg det. Ja, hur som helst. Och sen så det är de som jag ser fram emot och så ska jag försöka läsa lite och titta lite på vilka. För jag har väldigt många sådana samlingar som jag läste när jag var ung.
Ja,
ung kärleksdikt massa och sådana där saker.
Kärlek och uppror.
Poesi, ja, klassisk. Kärlek och uppror, den var ju fantastisk.
Gul,
poesi på väg. Alltså poesi som samlades på något sätt i SL.
Mm,
som fanns liksom.
Ja.
Så det finns jättemycket spännande som jag insåg att det här har jag inte tagit bort, jag har inte slängt det utan det står kvar i min bokhylla. Så Kärlek och uppror tror jag har ju två exemplar till och med. Hur som helst så har jag, om jag lämnar bort det som, eller om jag lämnar det som jag har, ser fram emot att läsa, så kan jag berätta att just nu läser jag tror att det här är en av mina favoritböcker.
Okay,
och jag har aldrig läst den, jag har inte läst den.
Nej.
Det har redan blivit en favoritbok.
Du har börjat läsa den och liksom
det, man kan säga att jag har läst den, det här är en bok som innehåller två böcker.
Mm-hmm. Vad heter den då?
Den heter Brev till en bokhandel.
Mm-hmm.
20 års brevväxling mellan en bokälskande amerikanska och ett engelskt antikvariat. Och sen så finns det också då en fortsättning kan man säga, som heter Hertiginan av Bloomsbury Street.
Aha.
Och den här heter 84 Charing Cross någonting sånt där. Den heter 84 Charing Cross Road på engelska, mm-hmm, om man vill läsa den på engelska. Den är jättefin i svensk översättning också. Det går alldeles utmärkt att läsa den på svenska. Den är Helen Hanf som har gjort den.
Mm-hmm.
Hon är judisk författare, mm, som är fattig och 1949 skickar ett brev till en bokhandel. Och den 5 oktober.
Och så är det här på riktigt också.
Det här är på riktigt. Mm, så det börjar så här. 14th East 95th Street, New York City. Den 5 oktober 1949. Till Marks & Co, 84 Charing Cross Road, London, VC2, England. Av er annons i Saturday Review of Literature framgår att ni är specialister på böcker som inte längre finns i tryck. Uttrycket antikvarisk bokhandel skrämmer mig lite eftersom antik för mig är detsamma som dyr. Jag är en fattig författare som tycker om antikvariska böcker och det som jag vill ha är det omöjligt att få tag på här utom i mycket dyra och sällsynta utgåvor eller i Barnes & Nobles solkiga nedklottrade skolexemplar.
Mm-hmm.
Jag bifogar en förteckning över mina mest angelägna önskemål. Om ni har prydliga andrahandsexemplar av några av titlarna på listan för högst $5 styck, be er betrakta det här som en beställning och sända mig dem. Högaktningsfullt, Helen Hanf. Miss Helen Hanf. Ja, och det här startar då med den första bokbeställningen. Och sen, mm, så kommer det då brev efter brev efter brev. Brev från Helen, Miss Helen Hanf, mm, till bokhandeln. Och det är oftast då en man som bokhandlar då. Först undertecknar han sig som högaktningsfullt FPD. Och sen blir han F. Doyle. Och därefter blir han Frank Doyle. Och till slut blir han också efter många år med kära hälsningar Frank.
Uh-huh.
Och han, den här kvinnan skickar också matpaket under Englands... Det här är ju efterkristid.
Mm.
Så de har... efterkrigsransonering då. Mm-hmm. Och då skickar hon matpaket och det skickas brev till henne då, svar och sådär. Och sen, jag vill inte ge för mycket här nu, men det står på baksidan, men det är faktiskt jättefin relation som man ser. Mm. Och också hennes älskade liksom böcker,
mm,
språk. Det hon verkligen vill läsa. Hon är otroligt liksom entusiastisk kring språk.
Mm.
Och lär sig språk för att förstå vad andra har läst, vad andra har skrivit. Och, ja, det är, mm, så himla kul. Och efter det att, jag får väl säga det står på baksidan. Det är så att en av den personen som hon skriver till, alltså den högaktningsfulla kära hälsningar Frank. Frank, mm, dör.
Mm-hmm.
Efter 20 års brevväxlande. Och då 1970 tror jag att det är.
Okay.
Och då i brusten blindtarm. Helt, jaha, sjukt vidrigt. Ja, verkligen sorgligt. Hur som helst, det är väl plötsligt.
Mm.
Och när det händer då så förstår man att, för då händer, då får hon lite brev efteråt då, efter det. Och sen sätter hon ihop det. Och det ger hon sen ut som en bok. Som heter 84 Charing Cross Street, mm, Road. Och den är bara helt fantastisk. Mm. Och den finns då med. Och sen så, det som händer sen är att hon åker till London. För att den har lanserats boken. Och blivit en stor succé.
Okej. Okay.
Och då blir hon inbjuden och sådär. Och då för hon dagbok. Och det är då den andra boken som heter Hertiginnan av Bloomsbury Street. Okay. Jag måste bara säga att den här boken är helt fantastisk. Ni måste, mm, läsa den.
Det låter jättefin.
Alltså den är så fin. Lättläst, mm, och fin. Bitvis jätterolig och sorglig. Jag grät Ja, när Frank dog, det var inte kul. Och det som är fint är ju att det är på riktigt. Det är verkligt. Det är något otroligt sunt i det här. Rekommenderas till alla människor som är intresserade av att läsa.
Ja.
Det var helt fantastisk. En ny favorit i mitt liv.
Vad kul.
Ja. Faktiskt. Ja. Och nu ska du få berätta vad du tyckte om en bok som vi har läst
tillsammans. Ja, jag tänkte säga det. Du har ju gett mig den här boken, ja, inte som en gåva utan som en tillfällig gåva.
Ja, du får läsa den. Ja. Du har lånat den.
Och jag har läst den.
Yay!
Alan Bennett som har skrivit den, Drottningen vänder blad, är från Yorkshire. Och är väldigt, väldigt rolig man. Jag tyckte att det var en jätterolig bok. Jag har skrattat många gånger.
Ja, det är den ju.
Och att det är väldigt många... Du sa ju också det. De pratar om Proust, de pratar om T.S. Eliot.
Ja!
Det är så roligt. Det är många böcker som vi har läst. Och också faktiskt nämnt i podden.
Just det.
Och i början av boken så nämner de också Nancy Mitford. The Mitford Sisters. Nancy Mitford är ju en sån här liksom tant romant alltså så. Inte nu ska man inte vara, hur ska jag säga det här utan att låta,
man ska inte vara för sult,
men... Nej, precis. Hon är känd för att skriva lättsamma romantiska böcker helt enkelt.
Men inte så här finkulturböcker.
Hon har inte skrivit liksom på spaning efter en tid som flytt
i sju band.
I sju band. Med väldigt långa grammatiskt krångliga meningar, strukturerade meningar. Men The Mitford Sisters i alla fall har jag läst jättemycket om. Jag är jätteintresserad av dem. Och när jag bodde i Sheffield så åkte jag ofta till ett slott som heter Chatsworth. Och en av The Mitford Sisters bor där. Och är gift med liksom hertigen eller vad man så. Och de här systrarna, nästan alla liksom... gjorde någonting liksom spännande med sina liv.
Jaha.
Antingen den här då stora författarinnan Nancy, en, och det säger de också i boken, gifte inte hon sig med den där Mosley. Mosley, eller hur man uttalar det.
Han var ju då en fascist. Just
ja. Och så det var en som blev ihop med en fascist och satt i fängelse. En det. Blev någon slags hon var med en slags fanclub till Hitler och åkte till Berlin och liksom följde efter honom och träffade Hitler och tyckte han var så stilig och var kär i honom och sköt sig i huvudet när kriget var över. Alltså när Hitler tog självmord så sköt hon sig i huvudet för det överlevde och blev invalid. Och en annan av systrarna blev kommunist liksom, brinnande kommunist. Och så en som är liksom ganska trevlig och bor på Chatsworth och älskar hönor och liksom ägg och inredning. Och så finns det några fler. Så jag
tycker att hönor och ägg och inredning.
Och hundar. De är också en liten del av det här stora slottet och den stora trädgården där de har begravt sina hundar som har liksom gravstenar. Väldigt fint. Jag älskar det stället. Och det var även det slott där filmen vad heter den? Pride and Prejudice. Stolthet och... Pardon. Nej, det är inte alls den. Darcy, Mr. Darcy. Vad heter den?
Stolthet och fördom.
Heter den Stolthet och fördom?
Ja.
Ja, men det heter den ju.
Den andra heter Förnuft och känsla.
Ja, det är det. Alltså, jag blir helt förvirrad.
Ja, det är de.
Men Mr. Darcy bor i alla fall på Chatsworth.
Ja!
Och det är jag en gång på Instagram så här att jag blev så... när hon ser i serien, när BBC ser så tittar hon och så är hon så här, oh, what a beautiful house.
Ja, just det. Och sen blir hon.
Och sen är hon ju när hon pratar med sin syster eller vem det nu är. Ja, men varför blev du plötsligt kär i Mr. Darcy? Ja, men det hjälpte ju när jag såg slottet han bodde på. Vilket är
ganska praktiskt.
Men man hoppas ju att hon verkligen också tyckte om Darcy. Men han är ju en ganska tråkig och
jobbig man. Ja, men alltså, jag tänker det finns ju också.
Vi tänker att det är kärlek.
Ja, vi tänker att det är kärlek därför att det känns väldigt romantiskt när de pratar med varandra.
Men det var men, så men kul att de nämnde aspekt av det där de här uppskrivna människan liksom, i boken.
Ja, fint kul. En annan aspekt om en annan bok är ju att det finns en fortsättning på som heter... Miss Bennets någonting. Det är någon annan författare som har gjort en om hon som är så eller hon är liksom lite udda och förnuftig och läser böcker. Hon är yngst i skaran och har glasögon och porträtteras väldigt ofta i filmerna som den tråkiga. den trista systern.
Just det.
Som bara sitter och som är ner och är ful och fis för näm.
Just det.
Mm. Och hon gifter sig liksom aldrig och sådär.
Nej, precis.
Och det handlar om henne. Och i aha. den så pratar de om då såklart Elizabeth och Darcy och sådär.
Mm.
Och hur det går för dem och så. Och vad ja. De har för problem i sina relationer.
Kul.
Alltså det finns en jättekul. Den är faktiskt ganska rolig. Den ja. Har jag hemma i...
Kanske får bli en ny sån lånegåva som jag...
Jag kanske ska leta efter den för att den, ja. Den, jag har den hemma.
Ja, den
hur som helst så går vi alltså tillbaka till drottningen Brandblad. Ja,
vad handlar den om ska vi kanske säga?
Den handlar om när Elisabeth den andra, alltså den precis avlidna kan man säga...
Mm.
väldigt nyligen avlidna drottningen av England får läsfluga.
Ja.
Alltså hon hittar i en kväll en bokbuss som står precis bredvid det vill hemma i London.
Ja, det tror jag. Jag upplever att det är nära.
Ja, precis, i Buckingham Palace. Mm. Alltså. Mm. Och då i någon liten gränd där vid Buckingham Palace så finns det en liten bokbuss. Och där går hon ombord och träffar en trött busschaufför som också är bibliotekarie då.
Mm.
Som blir så fast. Han kan nästan inte hantera att hon är där. Nej. Med sin corgi som hon får gå. Alltså sin hund. Och sen så får hon, till slut så får hon då med sig en bok. För hon tänker att det måste ju ändå... Hon måste ju ändå låna en bok när hon ändå är på bokbussen.
Ja.
Det anstår sig inte. Att anstår inte henne. Och sådär. Utan hon lånar en bok och så läser hon den lite. Och den är lite någon jättestor det är väl en Mitford.
Ja.
Ja. Och sen, och hon tycker väl inte så mycket om den.
Men jag tror att det är att hon säger, var inte han som var inte
jo, hon tycker att det är mossy, kul alltså, sådär. Ja,
ja, men jag tänker att det är också det lite skvall så kanske inte att man gillar den typen av litteratur.
Nej, hon behöver något mer att bita i.
Ja, kanske. Ja. Eller att det är lite för skvallrigt och för
ja.
Lite så tänker jag.
Men hon, det här startar kan man säga en att hon får läsfluga. Alltså hon,
ja, det är hon väldigt läsa. Fint beskrivet en person allt. Som får bli galen av bara vill läsa.
Vill läsa hela tiden.
Mm. Väldigt roligt. Och han har ju förmodligen hittat på det här får man tänka.
Ja, men det är också väldigt roligt.
För att men hade det varit kul om det var så här på riktigt.
Ja, men det finns också bitar där jag känner så här, det här kan jag ändå se drottningen säga.
Ja, jag tycker också det här skulle kunna ha hänt liksom.
Ja.
Och det är också med liksom typ Diana nämns och sådär.
Ja, precis. Ja, det är väldigt fint. Jag måste säga att den här boken är fantastisk.
Mm,
också. Väldigt, väldigt, väldigt bra bok.
Mm.
Vad roligt att du tyckte om den också.
Jag tyckte jättemycket om den.
Ja.
Ja, alltså också roligt att de läser till exempel hela Proust. Alltså alla ja, delarna.
Ja, och de
nej, men då är så att, hennes vän.
Då är det så här, i den här bokbussen första kvällen
ja.
Så finns det också en ung man. En,
ja.
Och det här, det hör till berättelsen så jag säger att han är också homosexuell.
Mm.
Så han är där för och liksom, han tycker om att läsa författare som är homosexuella mm. eller har någon ja, och han liksom ger henne det också
ja.
sådär, när hon, men i alla fall då är det så att de träffar varandra först på bokbussen och sen blir bokbussen indragen för att såklart blir den indragen, alla bokbussar måste ju bli indragna så att de får flytta och då,
men är det inte också något alltså, de gillar ju inte att drottningen läser
nej,
så att, alltså, de liksom det, motarbetar henne på olika
sätt ja, problemet är att hon börjar istället för att säga så här, oh, hur gick det för dig att ta sig hit idag och
vad trevligt och stelt,
ja, så börjar hon fråga vad läser du för någonting och folk typ kan inte hantera det
nej, det är väldigt roligt
därför att
hon som antingen så läser hon inviga ett badhus tycker jag. När har drottningen någonsin blivit inkallad för att inviga ett bad? Men säkert, att hon då ser uttråkad ut när hon
gör tror inte det. Du att våra
jo, det var kanske,
har invigt det både kanske. Ett och två
det känns badhus. Lite för liksom, litet.
Nej, men nej, det tror inte jag. Alltså kungen och kronprinsessan och nästkommande, alltså prinsessan Estelle,
ja.
Var ju för invigda den här guldbron.
Ja, just det.
Ja. Alltså, det är
ja, det tycker jag är ganska mycket större än ett badhus.
Nej, men alltså, är det verkligen det?
Ja, guldbron, det är häftigt.
Den är ja, ju men guld. Det jag menar är bara tre generationer av kungligheter i Sverige inneblir den här guldbron.
Ja, jo.
Det jag menar, ja, och då är det inte så konstigt att tro att till exempel kronprinsessa Victoria har invigt två och tre badhus.
Två eller tre badhus.
Ja, men också, de är... Du bara skrattar. Jag bara säger.
Det är ett väldigt udda jobb verkligen.
Ja, deras jobb måste vara väldigt speciellt.
Ja, ja. Verkligen.
Men också så här otroligt tråkigt om man inte kan läsa. Mm. Men också svårt då eftersom hon då ibland... Hon till exempel, så finns en rolig berättelse i den här då, när drottning Elisabeth frågar den franska ambassadören om lite olika franska personer, alltså författare som är liksom lite i ett knipa eller vad det är. Jag kommer inte riktigt ihåg, det är någonting som är, och då fattar jag liksom att folk, då blir det ju både det att han inte har läst boken,
och det noterar hon också,
som hon förstår och blir jätteirriterad, ja. Att han inte, hur kan han inte kunna det liksom, det är det ena, och sen också så här att hon kan inte prata om litteratur med honom därför att han inte läst någonting nästan, det tyckte hon var jättedjupt irriterande, då kan man inte vara liksom så högt uppsatt fransman liksom. Men sen också kan jag tänka mig att det är liksom ibland då, om det är till exempel författare som har skrivit eller gjort någonting som är lite mer politiskt svårsmält, eller vad man ska kalla det, alltså det är inte helt lätt om man är diplomat.
Nej, just det.
Att försöka balansera det man pratar om.
Det är sant, och ens egna åsikter.
Ja, precis. Så jag kan tänka mig också att det finns kanske någon aspekt av det också. Alltså, att han måste fundera på, vad kan jag politiskt säga här?
Ja.
För att inte göra något fel.
Men också att hon börjar strunta i de här sakerna är roligt. För att hon, en favorit är när hon liksom ska börja umgås med författarna. Och inser att de är vidriga människor.
Ja, hemska.
Det är jättekul tycker jag. Men att de då också säger så här, men du kan inte bara ha liksom, inbjuda till författare. Nu måste du ta konstnären också. Och de här så att det blir liksom, så ingen känner sig förfördelad och så här.
Just det.
Och att hon är så här, gud, det orkar jag inte.
Liksom. Nej, hon vill inte.
Men det är roligt att alltså tänka sig en kunglighet som liksom skiter i vad som förväntas. Ja. Men jag vill inte gå på Nobelfesten. Det tycker jag verkar jättetråkigt. Ja. Jag gör inte det. Jag är hemma och läser.
Ja.
Det är liksom, jag tyckte det var en mycket uppfriskande och rolig liten bok.
Ja, och den här är också, precis som det brev till en bokhandel, och så är Drottningen vänder blad inte särskilt lång. Eller svårläst.
Den är verkligen rolig och lättläst.
Ja,
och
så kort. Vi har verkligen kanonböcker här.
Ja, verkligen.
för er alla som
lyssnar. Jag läser ju också en sån här typ 600-siding. Som handlar om språk. Nu så läser jag en som heter Flerspråkighet som resurs.
Också.
Men den är inte heller så himla svårsmält faktiskt.
Nej.
Det är fint att bara tänka så att det är alltid härligt att kunna flera språk.
Ja, det är det ju.
Att man ska se det som en resurs. Man ska inte tänka så här, den här personen kan inte svenska.
Nej.
Vad tråkigt. Utan, oj, vad många språk du kan. Vad kul.
Betyder, vi diskuterade det här på jobbet. För att det här med att vara, vad heter det? Polyglott.
Ja.
Då ska man kunna 4 språk.
Aha, okej.
Okay. Och uppåt.
Ja.
Och då började jag diskutera det här som du pratade om, det nordiska språkets död.
Ja, just det.
Alltså att man inte längre kan varandras språk.
Men vi är inte längre polyglotta.
Men jag känner att jag uppfattar ju liksom att jag kan
svenska, norska, danska.
Ja, jag kan
isländska. Ja,
ja, isländska förstår jag inte.
Nej.
Förlåt alla islänningar. Jag förstår inte isländska.
Nej,
men däremot så förstår jag nästan alltid norska och danska.
Ja, då är du nästan polyglott.
Och då är frågan, min nästa fråga är då, det känns inte som att jag är polyglott för jag kan inte tala det. Jag pratar inte norska. Jag kan prata med en norrman eller en dansk person. Men jag svarar på svenska. Jag svarar ju inte på norska och danska.
Det skulle nästan bli som att du hånade dem om du började.
Ja, fruktansvärt. Det hade ju varit helt
vidrigt. Ja, det är nästan bäst att låta bli.
Ja, nej, men då hade de blivit ledsna på mig. För att de hade sagt att jag skämtade på deras bekostnad.
Ja.
För så dåligt. Jag kan verkligen inte uttala danska.
Det är som att man bara härmar hur man tycker att det låter.
Ja, och det blir liksom
inte trevligt. Som upparna, hurdy.
Ja, hurdy.
Ja, det är inte
det är inte så skoj. Och då menar jag så här typ att vi... Jag vet inte, det bara känns lite så här som att man kanske inte är på det lott då om man inte kan. Men jag förstår ju allting.
Ja.
Typ.
Jag har aldrig förut hört definitionen på lycklott. Eller så här.
Vadå? Alltså, inte hört.
Jag hörde man att det typ dyslexi kallades förut för någon så här polyglot. Alltså man hade, om man nej, inte dyslexi, men om man hade, istället för att säga flerspråkighet så sa man polyglott. Polyglott dyslexi var typ om man, att det var, liksom man kunde flera språk och det var därför svårare att utröna om man hade dyslexi eller bara svårt att lära sig typ ett fjärde språk.
Ah, ja.
Men jag har aldrig hört liksom polyglott i, ja, alltså att det skulle betyda någonting
speciellt. Ja, men jag tror att det är, på engelska så använder man polyglott mer. Därför att man, man använder, jag har sett sådana här människor som lär sig olika kinesiska och går in och beställer kinesisk mat och liksom, mm-hmm. och gör det. Det är mycket så här, finns mycket videos här kring personer som lär sig många språk och sådär.
Mm, okay.
Och då lär de sig ju väldigt, väldigt många språk.
Mm.
Men det jag menar är att jag tycker att det är intressant att om man lägger till, om man räknar norska och danska till exempel, då är ju plötsligt jag polyglott.
Ja,
alltså svenska, norska, danska, engelska.
Mm.
Och så kan jag lite franska.
Ja. Jag tycker
då
det
är
jag tänker, polyglott. Jag tycker inte att du är det. Polyglott.
Nej, det tycker inte jag.
Jag tror inte det är någon som riktigt vet vad det betyder. Så det, alltså, det betyder inte att jag behärskar de här språken fullständigt. Det tror jag inte att det betyder.
Jag har en morbror som har en exfru som är polyglott. Jag tror hon pratar minst 5, jag tror 7 språk. Mm-hmm. Hon jobbade på en japansk ambassad i ett annat land. Och liksom fantastisk. Och det är ju, jag kommer ihåg att jag pratade med henne om det här för länge sedan när jag var tonåring, fortfarande väldigt länge sedan, mycket länge sedan. Men jag tyckte bara att vi pratade om det där med att hon kunde så många språk. Jag tyckte att det var coolt redan då. Och nu när jag är äldre så tycker jag ändå är coolare.
Ja, verkligen.
Ja. Ja.
Okej.
Detta om drottningen vänder blad.
Ja.
Ska vi vända blad? Listan.
Nu vänder vi blad och börjar med att prata om Nobelpristagare i litteratur.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Ja, let's do it.
Ja.
Ja, vi ska gå igenom listan.
På alla som har fått pris.
Precis. Mm. Och det jag tänkte säga nu, det är först några så här fakta. Mm. Och då är det så att det kommer att ta lite längre tid än vi hade tänkt. Vi hade förberett det här, men sen så min dator funkar inte.
Det var himla typiskt.
Det var otroligt typiskt. Jag vill bara nämna då lite olika saker.
Mm.
Och en av de saker som jag tyckte var lite kul. Vad ska vi se. Det är att man har gett ut Nobelpris i litteratur från 1901 till 2023. Och så kommer man väl fortsätta antagligen. För man kanske kan fundera lite på vissa saker. Skit i det. Och då
det
har
vi pratat om sen. Varför man har det här priset.
Ja, precis. Det pratade vi om sist. Påminn mig. 116 Nobelpris i litteratur har skickats ut sedan 1901. Och vid 7 tillfällen så har man inte gett ut det innan, eller alltså, man har ju haft ett uppehåll också, men då för efter den här kulturmannen-skandalen.
Just det. Mm.
För att Svenska Akademin inte kan hantera och bete sig. Exakt. Så hade de så var det lite uppror kan man säga.
Ja.
Och då fick de, så kunde de skylla på covid.
Sen, ja.
Och använde då ett år för att recuperate om någon gjorde det. Men hur som helst så har det varit några år som man inte har gett ut något pris. Och det har varit 1914, 1918, 1935, 1940, 41, 42 och 43. Så under världskrigen kan man säga så har det varit färre pris. Just som det. Har delats ut.
Mm.
Och det tänkte jag bara skulle nämna. Sen finns det också att man liksom, man kan säga att det oftast baseras på då tider när det inte fungerat riktigt.
Ja.
Vid 4 tillfällen, bara 4 tillfällen av alla de här åren, så har det varit dubbla priser. Alltså 1904, 17, 1966 och 1974 så har man delat priset. Men i övrigt så är inte det särskilt vanligt inom litteraturgenren. Medan däremot inom de andra priserna, som vetenskapliga priserna, så är det ganska vanligt att man delar. Alltså fysikpris och kemipris och sådär. Det är inte alls ovanligt att det är både två och ibland tre prisdagar. Men oftast är det två. Så jag tänkte att jag ska nämna det. Tyckte det är lite kul. Man kan titta om man vill. Alla som nominerar, det är alltså specifika grupper. Till exempel om man har en franska akademin och sådär. Olika litterära grupper i olika länder och i världen. Och så, digniteter kan man säga i grupp. De kan enligt den råspesen som man svenska akademin har då, kan de nominera till Nobelpris. Och det här visste inte jag, men så, var det, så är det tydligen. Så då man måste bli nominerad. Sen kan också de som har fått Nobelpris, de kan också nominera.
Ja,
så att, man kan nominera för vilket pris som helst. Så har man fått ett kemipris så kan man alltså nominera för litteraturpris. Och då ingår de i det. Och då kan man kolla fram till 1950 tror jag, eller något sånt där. Så kan du se hur nomineringarna har sett ut. Och sen så väntar man ett antal år, om det är 50 år eller vad det kan vara, innan man, innan man visar vilka andra nomineringar som har varit. Så det är ganska lång tid emellan. Och om man tittar på litteraturprisen så har det varit den yngsta litteraturpristagaren, det är Rudyard Kipling, som alltså skrev, han som skrev Djungelboken. Han var 41 när han fick priset. Och den äldsta personen, det är ju Doris Lessing. Hon var 88 när hon fick priset 2007. Och sen är det ju då den helt absurda sidan av att av totalt 120 individer som har fått Nobelpriset så är det bara 17 som är kvinnor. Och den första kvinnan som fick litteraturpris är Selma Lagerlöf.
Ja. Heja, heja.
Och så. Så att man ska säga det då. Och det är då väldigt få kvinnor helt enkelt som har fått. Och så de är, det är 17 kvinnor. Och Selma Lagerlöf är en av dem som sen, hon fick priset och sen så några år senare så blev hon också en del av Nobels Svenska Akademin.
Ja.
Och fick en stol. Och de andra som har fått, det finns då ett antal svenskar som har fått Nobelpris förutom Selma, men då till exempel Iren Jonsson som är, vi kommer gå igenom de här, av dem så är alla de satt i akademin på något sätt av svenskarna. Och det kan man ju undra lite så här, kan man tycka lite om
korrupt.
Ja, det känns väldigt liksom internt.
Ja, inte det.
Klubben för
inbördsskolan.
Ja, det känns inte riktigt bra faktiskt. Det finns många saker med Svenska Akademin som man kan börja fundera på.
Det
nu,
finns det verkligen.
Och sen så, men jag tyckte inte att Selma kom då först efteråt. Men annars är det då, den enda som inte har varit med del eller blivit del av akademin är Thomas Svanström.
Aha, okej.
Det var det.
Mm.
Sen finns det lite andra spännande saker också såklart. Men vi börjar helt enkelt med att titta lite
om,
på
listan. Om listan och vad vi känner till egentligen.
Ja, vad har vi, vilka har vi läst och varför?
Ja, precis.
Och då får man gå, om man vill känna att man vill hänga med här i listan tillsammans. Så kan man gå till exempel, antingen kan man gå till Svenska Akademins hemsida och titta. Eller så finns det en Wikipedia-sida. Med alla i kronologisk
Nobelpriset
ordning.
I litteratur googlar man.
Precis, och då hittar man någon typ av lista.
Exakt.
Och då kan man börja med första, ska vi köra varannan eller? För att det kommer bli, vi kommer ju
det kan
förstöra namnen.
Ja, vi kan inte uttala alla namnen.
Det och kan det, vi verkligen inte.
Och det är inget som någon kommer lida av för mycket, tänker
jag. Nej, det hoppas vi inte.
Och några kommer gå snabbt, för vi har aldrig hört talas om dem. Och några kommer kanske vi prata om en liten stund.
Mm. Bra, kör vi.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Sally Prudhomme.
Ingen som helst aning. Men han hade ett stort snille, står det här.
Ja.
En förening av hjärtats och snillets egenskaper.
Ja, och då kan man säga någonting om honom är då att han är en av de som väldigt, väldigt många var upprörda över att han fick det.
Jaha.
Istället ville man att en favorit för dig, nämligen då Lev Tolstoj skulle ha fått. Ja,
det hade ju varit mycket rimligare.
Ja, jag. Men Tolstoj fick aldrig pris.
Nej.
Det kommer ni märka nu när vi går igenom. Men det var jättemånga som protesterade mot det här.
Jag är på deras sida. Den här Sally vet jag inte vem det är.
Nej.
Då har vi sen Theodor Mommsen som 1902 fick pris. Mm. Känner någon du känner till?
Nej. Men den tredje personen här, Björnstjerne Björnsson, vill jag nämna lite. Därför att honom har jag stiftat bekantskap bara genom att min kompis Live som är från Norge har pratat om honom. Att han var väldigt stor, alltså han influerade väldigt många, både svenska men också överlag i Europa, författare. Okay. Med sitt sätt att skriva. Och väldigt vardagsnära och så. Mm-hmm. Och jag har till och med fått, det finns någon, den glade gutten eller något sånt där. Den glade gutt, en glad gutt.
Jaha.
Kanske, kan rekommenderas.
Mm-hmm.
Och så.
Ja, men då kan vi, det kan
så vara på läslistan. Han är faktiskt på min läslista.
Ja, kul.
Just någon liten så här, det finns ett antal, han är duktig på, han har också gjort ganska mycket drama om jag uppfattat det rätt, men jag vet inte riktigt.
Mm-hmm. Okay.
Men han skriver mycket. Och bra. Då är det du som ska läsa nästa.
Fredrik Mistral. Mm. Vet jag inte vem det är heller.
Det känner man ju igen. Men jag vet inte. José Echegaray. José Echegaray.
Ja, det var två det året.
Spanien. Eller? 1904 fick de.
Ja, vad roligt. Det var alltså två stycken.
Känner du igen José
Echegaray? Nej, icke.
Nej.
Då har vi sen Henrik Sankiewicz. Eller någonting sånt.
Sankiewicz kanske.
Det kan det vara jag. Ingen jag vet vem det är heller. Men han var en episk författare, står det i hans...
Storartade förtjänst. Episk författare.
Ja, det är fina ord alltså.
Ja, verkligen. Det är kul att det är en polsk person som får ifrån.
Ja.
José Carducci.
Nej.
Josue kanske.
Ja, det är ju
inte riktigt. Carducci, italiensk.
Men sen kommer Rudyard Kipling, som vi har läst båda två, tänker jag.
Va? Jo, det har jag faktiskt.
Ja,
det är klart jag har.
Djungelboken.
Tyckte du om Djungelboken?
Verkligen.
Den är fantastisk jag faktiskt.
Mycket
jättefin. Jag tror, nu kan jag ljuga, men jag tror att det är också en av min mammas favoriter.
Mm.
Just Djungelboken.
Ja, men den är ja, jättebra.
Ja. Och sen har vi då Rudolf Ecken, Tyskland.
Ja.
Läst?
Nej.
Nej.
Men nu kommer vi till Selma Lagerlöf som vi måste ha ett eget avsnitt om någon gång.
Alltså vi måste henne har vi ju då läst ganska mycket, tänker jag.
Ja.
Och det är många av oss som har läst henne. Alla
människor. Jag verkligen älskar Selma Lagerlöf.
Men det finns ju ganska många som inte har läst henne alls.
Jag tänker att hon är en sån där, hon börjar kanske bli lite bortglömd. Ja. Jag vet inte. Jag har jättemånga gånger velat ha henne i undervisningen på högstadiet när jag jobbade där.
Mm.
Men jag har känt att språket är så pass ålderdomligt att det går inte. Alltså, då tänkte jag använda Lövenskönska ringen och jag gjorde liksom värsta materialet till det och allting. Mm. Och det är ju en spökhistoria, det är ingen svår handling. Men språket var, jag började tänka så, oj, de här orden kommer de inte förstå, de här orden kommer de inte förstå. Oj, liksom, när det kommer bli för mycket, jag vågar inte, men jag skulle kanske ha provat. Men det är någonting, det är både språket och kanske miljöerna. Det är kanske någonting som är svårt att relatera till nu.
Ja, precis. Häromdagen så hade vi uppläst, alltså vi skulle prata lite om mikrofonteknik och hur man pratar i kyrkan och så. På ledarutbildningen som jag har för unga ledare. Och då var det en som läste, och hon läste helt okej tycker jag.
Mm.
Så. Men hon läste då en epistel, alltså ett brev som Paulus skriver till de första kristna församlingarna. Och hon skriver, det är ganska kort.
Mm.
Och det är inte egentligen liksom svåra ord eller så. Men ingen förstod någonting.
Nej.
Alltså verkligen ingenting. Och då tänkte och då sa jag det, att var det någon som hängde med? Liksom, för jag kände att jag förstår inte. Och då tog vi den mening för mening.
Ja.
Långsamt, långsamt.
Mm.
Kan vi förstå första meningen? Ja, det kan vi.
Mm.
Kan vi förstå andra meningen? Och så kunde jag ju hjälpa till när det var lite svårt.
Mm.
Sådär att att man själv behöver associera till en annan bibelplats. Eller någonting annat. Eller någonting som är för de som han skriver till helt självklara.
Mm.
Men som nu då är svåra. För det är ju också sån grej att om man ska läsa en hel bok, till exempel då Lövenskötska,
ja,
då kan så man blir det liksom att fastna hela tiden.
Hela tiden.
Blir, ja.
Och det är både språket, sen är det också liksom alla myt, alla väsen som hon bara slänger sig med för att på den här tiden så hade man koll på sånt. Liksom, i, vad som rörde sig i skogarna. Och, hon är ju en sagoberätterska som inte riktigt liksom... Ja, det funkar inte riktigt.
Nej, det finns mycket att fundera på där.
Men henne måste vi absolut djupdyka ner i.
Det tycker jag vi gör. Paul Heyse då, Tyskland?
Nej, ingen med koll. Inte du heller? Då kör vi Maurice Maeterlinck.
Maeterlinck.
Kanske. Från Belgien. Ingen
nej.
Heller?
Nej.
Nej.
Gerhard Hauptmann.
Nej.
Tyskland.
Nicht. Sen har vi den här ju inte simmat.
Fick jag den engelska.
Rabindranath Tagore.
Tagore. Det är bengali alltså, eller engelska.
Ja. Inget som jag känner till.
Har ni sett, och ni kan gärna gå in och titta på en bild av honom. Han har så här härligt skägg och så.
Mm.
Sen i 1914 så fick han ingen pris.
Nej.
Och sen var det då Romain Rolland i Frankrike.
Just det, och sen kom ju Werner von Heidenstam.
Mm.
En svensk poet.
Ja.
Ingen som har betytt jättemycket för mig.
Nej,
som
du, har du läst?
Ja, det har jag. Men
jag har också läst, men inte...
Liksom, högtravande,
ja.
Liksom.
Men jag har inte läst liksom, en helt... väldigt mycket. Jag har läst enstaka...
Jag tänker i antologi på universitetet.
Precis, och där fanns ett antal Werner von Heidenstam.
Exakt.
Och sen har vi då Carl Hjellerup från Danmark. För ideal burna diktning. Högt idealt burna diktning.
Och ett jätteroligt efternamn. Henrik Pontoppidan.
Pontoppidan.
Ingen jag känner till heller faktiskt.
Pontoppidan. Det är ett gemensamt danskt pris. Och sen är det Carl Spitteler från Schweiz.
Nej.
Och han har specifikt, där är också en, det är inte så många som har, där man nämner ett specifikt verk. Här är det då att man väljer hans Olympische Frühling. Och även nästa då, den norska
Knut Hamsun.
Ja, han pratar man då också om hans Markens gröde.
Den här har jag ju faktiskt läst.
Mm.
Och tyckte det var hemskt för mig, känns det. Jag var på universitetet också.
Ja. Jag också
det var tungt.
Läst delar tror jag, inte hela.
Kanske man skulle dyka ner den igen, vi får se.
Ja, precis. Anatole Frans ifrån Frankrike. Det låter ju som att han han heter ju till och med det. Då Anatole Frans. Jag tror att det här är pennamn, alltså att han det här är ett inte hans riktigt utan det är faktiskt en...
Och det är ingen vi kan någonting om.
Nej.
Då går vi till Jacinto Benavente som vi inte heller kan någonting om.
Nej.
Är min fördom.
Men Yeats kan vi.
Yeats uttalar man det. Yeats. William Butler Yeats är en av mina absoluta favoritförfattare någonsin.
Ja, Peter. Irland.
Han trodde också på älvor. Apropå
men det var ju många på den här tiden som gjorde det.
Ja. Men en helt otrolig poet tycker jag.
Ja, det honom har man läst.
Och han är verkligen värd det här priset.
Ja, har du läst Vladislav Rimont?
Nej. Har du?
Nej, inte jag. Men nästa.
George Bernard Shaw. Ja, men nu kommer jag inte ens ihåg. Vad är det han har skrivit? Vad är han känd för?
Han skriver väl också poem, va? För hans både idealitet och humanitet uppburna författarskap vars friska satir ofta med sig förenar en egenartad poetisk skönhet.
Ja.
Man har väl läst någonting.
Det
men jag känns... får inte heller, det är inte heller någon som liksom är någon husgud direkt.
Dramatiker va? Ja, strunt samma. Han, det ringer någon klocka någonstans långt nere i avgrunden. Grazia Deledda.
Nej.
Nej.
Ja. Henri Bergson.
Nej.
Nej.
Sigrid Undset då?
Nej, jag har faktiskt inte läst henne. Har du läst henne?
Nej. Men den här nästa då?
Men man känner ju igen hennes namn.
Ja. Thomas Mann är nästa.
Har du läst honom?
Också sådär tvingad på universitetet. Har ingen direkt kärlek eller relation.
Någon stark
koppling. Ingen stark känsla.
Sinclair Lewis är hans första, den här första amerikanen här på. Och då kan man säga att det finns en, jag ska gå upp här, för det finns lite någon rolig kommentar. Det lite står så här. 2008 så väckte akademins dåvarande ständiga sekreterare Horace Engdahl uppseende med att, ett uttalande om att amerikansk litteratur inte befinner sig på samma nivå som den europeiska och därför har färre pristagare.
Jaha, gud så roligt.
Ja, jag tyckte det var jätteroligt.
Härligt att bara vara öppen med sina åsikter.
Ja, han är väl väldigt öppen med sina ganska sura åsikter. Men det här är i alla fall första amerikanen som jag ser i alla fall på listan.
Ja.
Sen har vi en som får det postumt som vi har läst.
Erik Axel Karlfeldt känner vi till.
Ja.
Ja.
Och det, han är ju diktare, så honom har vi också läst.
Ja.
Men kanske inte allt han har skrivit.
Nej.
Sen har vi John Galsworthy.
Ingen aning.
Galsworthy.
Vem det är.
Han har skrivit The Forsyte Saga.
Ja, det
så den har vi ju sett då, kanske. För det gjordes väl en serie, en film? Jag tror att det var en liten serie och sånt där på tv.
Okej.
Ja. Av honom.
Sen kommer Ivan Bunin. Ja. Bunin kanske, inte vet jag hur
Bunin, det talas. Bunin säkert, eftersom han är ryss.
Vet vi inte vem det är, va?
Nej, och jag tror att det är han som då får lov att avsäga sig sitt uppdrag. För att Sovjet, alltså så, de sa till honom att han, du får inte ta emot det här. Så han fick lov att säga nej.
Aha.
Jag tror att han är en av dem.
Okej.
Luigi Pirandello.
Ja. Nej, det ringer ingen klocka hos mig.
Och sen har vi en amerikan till.
Eugene O'Neill. Vet inte heller vem det är.
Nej.
Nej.
Det är roligt om ni som lyssnar på det här säger bara, gud, de har jag läst.
Och även så att det är också tips om vi skulle liksom grotta
ner. Och det är några som man verkligen, verkligen vill läsa. Är det jag som ska läsa den här franska? Ja. Och Roger Martin Dugas.
Gud vad fint.
Tack.
Vet inte vem
det är. Merci beaucoup.
Jag vet inte vem Pearl S. Buck från USA är heller.
Nej, men det är en kvinna som det står någonting om.
För rika och äkta episka skildringar ur kinesiskt bondeliv och för biografiska mästerverk.
Ja, spännande.
Ja, verkligen.
Och sen har vi första finska personen här, känns det som. Ja. Frans Emil Sillenbä.
Ja, vet inte vem det är.
Nej, och sen har vi ett antal år när det inte blev någon utris. Det
var krig.
Och sen... Ja,
Johannes V. Jensen. Jag håller på att säga Johannes den femte där.
Ja. Johannes den femte Jensen.
Han är från Danmark, jag vet inte vem det är.
Inte jag heller. Gabriela Mistral från Chile.
Det har man ju ändå hört.
Ja, man känner igen liksom, det är Latinamerika och Chile och sådär.
Ja.
Och sen kommer en som vi har faktiskt läst.
Ja, vad kul. Vad vill du säga om Hermann Hesse då?
Ja, det är ju att Siddhartha är en väldigt viktig för mig.
Just det, det pratade vi om i avsnitt 2 kan det ha varit.
Tidigt i vår poddande.
Just det. Och då talar du också om Siddhartha som att alla människor visste vilken bok det var.
Ja, som att det var helt naturligt. Och det är det jag menar med de här Nobelpristagarna, tror jag också. Att om man har läst dem och tyckt om dem, då tycker man det är helt konstigt att inte folk
vet vad
det är.
Att man inte vet heller, verkligen.
Liksom. Men har inte du läst Hermann Hesse då?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Okej, men jag rekommenderar. Han skriver fint.
Okej. Ja, vi har... Nej, det är det du eller jag? Det har jag glömt.
Inte vet jag.
Jag säger André Gide.
Ja.
André Gide. André, jag vet inte vem det är.
Gide tror jag faktiskt han heter. Men det är inget ansam på E. Nej, så det exakt. Kanske är Gide.
Men då kan vi glädjas åt nästa person som
heter... Ja, T.S. Eliot.
Som vi älskar i alla fall.
Ja,
du älskar i alla fall hans kattbok.
Nej, jag vet inte. Musikal. Jag tycker om hans författarskap.
Du tycker om, okej.
Okay. Och älskar du honom. Älskar honom.
Det gör jag verkligen.
Och vi har läst honom.
Och jag håller verkligen med om, men, även om det var roligt, att de sa för hans märkliga insats som banbrytare inom nutida poesi. Men jag tycker att han är en person som har, apropå kanon och varför man är med i den, han har utvecklat och experimenterat och förändrat poesi.
Mm. En annan som då inte har fått priset men som man anser borde ha fått det är James Joyce. Som också förnyade och kom på något nytt.
Men mycket jobbigare att läsa.
Mycket jobbigare att läsa, men jag menar, det är väl många av Nobelpristagarna som är jobbiga att läsa.
Och det är därför jag svarar här.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Nu pratar vi om William Faulkner som står näst.
Ja, och hans namn känner man ju igen.
Ja, och jag har faktiskt läst honom.
Mm. Vad läste du av honom?
Alltså, jag har läst... Jag har för mig att han också skrev dikter. Men nu börjar jag tänka så här, det kanske är något jag har hittat på. Men han skriver om så här klasskillnader och USA.
Mm. Man känner igen hans namn alltså, väldigt.
Jag tänker det här var också länge sedan.
Mm.
Så att jag säger inget mer om det. Men det är vad jag minns.
Ja, men man
jag känner... har verkligen också för mig att han skrev någon dikt.
Så. Ja, precis. Ja, Bertrand Russell då?
Nej.
Från Storbritannien.
Det måste vara en dramatiker, va?
Det står ingenting, det står författarskap.
Jag känner igen namnet, men jag tror inte jag har läst.
Nej. Och sen kommer en som vi har läst.
Lagerqvist som är en favorit ju.
Ja, verkligen din.
Du Nej, det kanske är mest min. Jag pratade ju om
Dvärgen. Pratade du om.
Och jag har också... Jag har nog läst alla hans böcker.
Ja.
Alltså Barabbas och... Mm. Jag tycker om hans ångest är min arvedel.
Precis.
Och jag tycker om... han har skrivit en bok som jag tyckte extremt mycket om länge. Pilgrim på havet. Ah. Som är en sån väldigt poetisk bok. Ja, han är verkligen en...
Den har inte jag läst.
Gäst hos verkligheten. Ja, jag älskar honom. Jag har nog faktiskt läst allt.
Typ allt han
ja.
Ja, för han är också en sån som skriver väldigt många olika typer av... Alltså hans författarskap är ganska...
Brett,
ja. Och det är fint på något sätt. Men det är kul att han ändå fick ett pris.
Det står att han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor. Det kan jag verkligen hålla med om. Det är ofta djupt och religiösa teman, ondska, godhet.
Ja, precis. Djupa teman, ja.
Djupa, allmänmänskliga
teman. Mänskliga frågor, precis som det står. François Mauriac.
Nej.
Nej.
Men den här, Winston Churchill.
Ja. Och då är det så att han fick ju då, för han skrev en enorm memoarsvit. Jättemånga.
Han höll också helt otroligt fina tal.
Mm. Han är ju en ordsmed, skulle jag säga.
Mycket
en sån här ordsmed av liksom rang.
Mm.
Och så står det, om man kan läsa lite här om det här, då är det väldigt många som säger att de tror att han har fått fredspriset och inte litteraturpriset.
Jaha.
Men det har han inte fått, utan han har fått litteraturpriset. Men inte något fredspris.
Han var ju väldigt så här: England will survive. Alltså vi ska inte, we will never surrender. Han var ingen fredskämpe direkt.
Nej, men han kan
eller på många sätt det är ju så kanske man ser det verkligen.
Ja, det finns människor som skulle säga kanske.
Att han bidrog till att det blev fred. Efter ett väldigt långt krig.
Ja, precis. Ja. Men jag tycker att det är intressant att han fick det här priset. Har du läst någonting?
Jag har verkligen hållit på med hans tal.
Ja, jag har läst också Churchills av hans författarskap. Men jag har inte läst hela hans memoarer. Men alla memoarböcker, alltså allting han har skrivit upp finns hemma i bokhyllan. Det är inte mina böcker, utan det är människor i min familj som äger dem.
Men du har varit i London mycket, har du inte varit på museet? Churchill-museet.
Nej, det har jag inte varit.
Och ett mycket trevligt museum.
Ja, det har faktiskt inte varit. Men däremot är jag ju en stor fan då av stora delar av hans tal till exempel. Och, hans allmänna persona är ju väldigt kul, tycker jag.
Mm.
Så där finns någon härlig so you have enemies, good. Du har gjort någonting i ditt liv.
Precis.
Du har fiender till exempel.
Ja.
Så jag gillar honom och sen drack han ju väldigt, väldigt mycket. Så att det är mycket också så här att han dricker champagne varje dag och whisky och sådär. Super ut. Hur som helst. Sen har vi en till som vi har läst. Direkt efter Churchill.
Hemingway,
ja, Hemingway. Då har vi läst någonting i alla fall.
Ja, men det har vi. Han är faktiskt ingen sådär som jag tycker är så himla bra.
Tycker du om det gamla havet?
Alltså nej. Han är känd för den här isbergstekniken. Att han liksom säger väldigt lite och så ska man... Liksom själv lista ut resten.
Ja, precis.
Jag är nog mer intresserad av sådana här långa ryska böcker. Där de säger resten.
Väldigt mycket.
Ja. Och man får tänka själv.
Ja.
Nej, jag vet inte. Han är nog
inte din kock.
Jag får kanske försöka igen. Sen har vi någon som heter Halldór Laxness från Island.
Mm.
Är det någon du vet vem det är?
Det jag har läst om honom det är det var någon, vem det nu var som sa att han skulle få priset. Jag läste någon DN-grej och då stod det om att det var någon som hade sagt att han borde få priset. Det hade varit liksom bråk i akademin.
Mm-hmm.
Det var faktiskt inför Eller efter att Jon Fosse fick nu.
Jaha.
Ja. Men okay. Det där kan man läsa på DN. På det.
Mm.
Juan Ramon Jiménez.
Nej, vet jag inte vem det är.
Men känner igen hans namn.
Gör jag. Nej, jag gör inte det. Det är mörkt.
Ja. Fort, mörkt. Jag sa faktiskt innan vi började med den här listan så här, ska vi verkligen läsa alla namn? Eftersom det är så många som vi inte har läst. Och sen är det också så kommer vi totalt få problem med alla namnen.
Ja, men det tänker jag är roligt.
Ja, ah, okej. Okay. Och sen så tänker jag att det tar väldigt
lång tid. Jimenez.
Ja, Jimenez tror jag han heter.
Ja.
Hur som helst,
nästa känner vi till, va? Albert, hur uttalar man det? Är det Camus?
Jag vet inte. Alltså fransmän och deras uttal är...
Men har vi läst i alla fall, antar jag, också på universitetet i blivit tvingade, tänker jag mig.
Ja.
Men inget som har fastnat hos mig.
Ja, just det. Nej, det här är han. Boris Pasternak.
Ja,
det är
som
han
som tvingade sig att tacka nej.
Pasternak, ja. Nästan. Han heter Pasternak.
Mm.
Men han blev då tvingad av Sovjet, liksom, de som bestämde att det här får du inte ta emot.
Aha, oj vad hemskt.
Fruktansvärt. Och sen har vi Salvatore Quasimodo.
Ja, som man tänker mer en karaktär.
Quasimodo, verkligen.
Ja, men det är ingen jag vet om det är.
Nej, italiensk.
Inte heller nästa tror jag. Saint John Percy, kanske.
Saint John. Saint John Percy.
Vi vet inte vem det är.
Nej, det var inte han. Ivo Andrić.
Nej.
Från Jugoslavien.
Men från nästa Jugoslavien. Kan vi i alla fall.
Serbokroatien.
Ja, John men det Steinbeck. Var ju du visste vem det var. John Steinbeck vet vi vem det är, ja. I alla fall.
Vad har du läst av honom då? Har du läst Vredens, vad heter det, druvor eller vad det heter?
Möss och svenska. Möss och människor.
Möss och människor har man läst.
Den har jag läst.
Ja. Den tyckte jag var ganska bra.
Ja, det tyckte jag med. Men nej, nu har jag inte läst om några
men av arga druvor. Vredens druvor tror jag är väldigt tjock. Medan Möss och människor är ganska liten och tung.
Smart.
Så man kan börja där om man är intresserad av Steinbeck och hans författarskap. Jag tycker det är ganska bra.
Sen kommer
social skarpsyn tycker jag absolut att det är.
Just det, det står apropå det här. Det står det. Ja, men exakt.
Ja, det tycker jag definitivt att det är. Ja, sen har vi en grek då. Ska du prova det på den?
Giorgos Seferis.
Ja.
Ingen aning vem det är. Nygrekiska skrev han på.
Ja.
Står det här.
Det är lite intressant för att det är...
För som nynorsk.
Ja, alltså. Om man skriver grekiska så tror man att det är någon slags grekiska som ingen talar längre.
Ja.
Så är det inte förstås. Ja, men jag kan inte det. Tyvärr.
Men
nästa då?
Nästa, det för den kan du uttala. Det är inte så svårt.
Jean-Paul Sartre.
Ja, honom men, känner vi till.
Ja, han tackade nej. Han tog inte tufft. Emot. Det visar sig att han tackade nej på grund av att han tar inte emot några som helst pris.
Nähä.
Inga pris cool, överhuvudtaget. Ja. Sartre var hård.
Härligt ändå.
Det är Le Mans. Och är inte han som har skrivit Le Mans? Är det han?
Jag vågar inte säga.
Jag vågar inte heller säga.
Det är för många namn och böcker i huvudet.
Men också fransmännen är svåra. För det finns en del då som är så klassiker. Jean-Paul Sartre är väl en av dem.
Ja.
Måste man väl att säga.
Ja.
Förutom att han fick Nobelpris 1964. Men har du läst någonting?
Jag har läst honom. Men det är inget jag har liksom...
Lagt
en det är ju svåra saker. Alltså, det får vi ha ett avsnitt i så fall om filosofiska liksom, resonemang. Det kan man inte bara...
Han är svår. Han är det svår. Är
svåra, djupa saker. Mm.
Det finns många svåra fransmän faktiskt.
Ja.
Ja. Hur som helst. Michel Cholokov.
Ja, han är ryss.
Ja.
Vi vet inte vem det är.
Han fick i alla fall ta emot någonting.
Ja, han fick vara... Precis, han blev inte hindrad.
65. Och sen har vi ett delat pris här.
Ja, Samuel Agnon och Nelly Sachs.
Mm.
Nelly Sachs känner jag i alla fall igen.
Ja.
Agnon känner jag nog också igen faktiskt.
Ja, har du läst?
Ja, det har jag säkert, men jag kommer ju inte ihåg vad.
Nice.
Ja, det var säkert kul.
Ja, men det var väl kul att du har läst dem.
Mm.
Miguel Angel Asturias.
Från Guatemala.
Mm.
Det är min favoritförfattare när jag skojar bara.
Ni var tråkigt, jag hade varit så kul.
Ja, det var väldigt roligt.
Färgstark diktning med rött i folklig egenart och indianska traditioner.
Ja, det kan bli något.
Sen har vi första japanen.
Yasunari Kawabata.
Mm.
Vet inte vem det är.
Nej, men nästa.
Ja, du vet.
Samuel Beckett.
Det är väl han som har skrivit I väntan på Godot.
Ja. Ska vi kolla det?
Det är pinsamt om det inte är det. Men den har jag i alla fall sett och läst.
I väntan på då.
Skönt. Då så. Det var honom, han som hade läst. Han skrev.
Ja, det var han.
Vilken tur.
Och den har vi läst. Ja. Eller sett.
Precis.
Som teater.
Ja. Och sen
de träffar aldrig och går väl?
Nej, väntar. Jag tror det är, de handlar om att vänta. Alltså, livet,
de liksom, väntar helt enkelt.
Vänta på något gott.
Men det, Godot.
På
Godot. Godot. Ja.
Alexander Zolzhenitsyn. Vet vi inte vem det är, va? Det är en ryss i alla fall.
Zolzhenitsyn.
Ja, det spelar ingen roll. Nästa känner man igen i alla fall. Pablo Neruda.
Mm. Från Chile.
Men jag har inte läst, har du det?
Nej. Henry Chabelle då?
Nej.
Nej.
Patrick White?
Nej. Evan Jonsson?
Ja! Älskar Evan Jonsson.
Och Harry Martinsson, de delade
älskar det. Älskar båda dem.
Båda de två har vi läst.
Ja, och visst, vi läste ju Strändernas svall av Evan Jonsson på första kursen här förut på universitetet.
Ja, det
den är en sån här parafras på Odysseen. Det är ett starkt intryck av mig. Jag älskar den verkligen.
Ja, det är så roligt att du minns allt du läser.
Jag minns ju de saker som jag tyckte om.
Ja, jo.
Och både Evert Jonsson och Kaj Martinsson tycker jag om. Eugenio Montale då? Är det någon du har koll på? Från Italien?
Nej.
Nej.
Sol Bello?
Nej, faktiskt har jag aldrig hört namnet.
Och Vicente?
Vicente Alexandre?
Mm.
Nej, inte heller denna. Men nästan Anna.
Ja, Isaac Singer alltså.
Ja, Marchevis. Har jag läst jättemånga böcker av och tycker om.
Ja.
Mycket relationer och sex har jag för mig. Jag ska läsa de här när jag var ganska ung.
Har du någon favorit?
Jag liksom bläddrade fram till vissa scener.
Ja, sex scener.
Nej, jag kommer inte ihåg. Det var en lång, liksom, jag läste många böcker. Men jag minns att allt handlade om relationer och sex.
Ja.
Frågan är om det är sant. Det handlade säkert också om djupa saker som identitet. Jag var kanske typ 12 när jag läste dem.
Ja.
Jag läste ju ofta saker som inte var lämpade för min ålder.
Ja. Ja, men som att jag läste Hermann Hesse då.
Ja, exakt. Ja.
Som att alla människor läser sin hjärta då.
Ja, det var roligt.
Men det är kul att han skriver på jiddisch.
Ja, det är kul att han så visste vem någon var, känner jag. Det blev uppfriskande.
Ja, du vet.
För nu kommer Odysseus Elitis, eller någon?
En grek.
Ja, är det någon du har koll på, eller?
Nej. Odysseus, absolut. Men inte den här snubben. Czeslaw Milosz.
Känner jag mycket väl i till namnet. Men jag tror att jag har läst något. Men det känns som ett namn man verkligen har hört.
Det har man verkligen.
Vad heter han?
Elias Canetti.
Elias Canetti.
Oj, Bulgarien, Storbritannien och Schweiz.
Ja, jag blev så förvirrad.
Och skriver på tyska.
Ja, en polyglott uppenbarligen.
Men uppenbarligen så har vi inte så koll på Canetti.
Nej, det har vi inte.
Gabriel Garcia Marquez då.
Det är också ett namn man har hört.
Man känner igen.
Ja.
Nu kommer ju de här som man liksom som är lite närmare tid. Alltså.
Ja, det är i alla fall skönt. Äntligen. William Golding har väl ändå skrivit Flugornas herre.
Mm, och den har vi
läst. Och den har vi läst. Och den är bra.
Ja, den är jättebra. Jag rekommenderar så. Ni som inte har läst den, läs
den. Den kan man väl läsa jämt, tänker jag. Den kommer aldrig komma, liksom. Den kommer aldrig bli omodern.
Nej, den är också sån här liksom livets jättejobbiga situationer. Ja. Som man aldrig kommer utsättas för, men som ändå är bilder.
Det är det som är, antingen skriver man jättejobbigt eller skriver om jättejobbiga saker eller både och, då får man Nobelpris.
Ja, precis.
Och jag älskar man heta något konstigt.
Jesus.
Och komma från olika länder samtidigt.
Ja, men Golding var väl inte så jättesvårt.
Nej, det var inte så svårt.
Jaroslav Seifert.
Nix, ingen aning faktiskt.
Men
det kan ha varit.
Claude Simon.
Nej.
Claude Simon.
Sen kom jag som jag tyckte stod Willy Wonka och blev så glad.
Nej.
Att det var en ny karaktär.
Anna, nu har du börjat flumma ut, känner jag.
Nej, men det stod Wolle. Jag vet inte hur det uttalas. Det är en nigeriansk
Soyinka.
Wolle Soyinka. Vet inte vem det är.
Nej. Joseph Brodsky känner man igen.
Ja, man har inte läst.
Nej. Jag känner mig lite osäker, men jag tror inte det. Nabuib Mahfouz från Egypten.
Det känner jag i alla fall igen namnet.
Ja, Mahfouz.
Men inte läst.
Det är spansk snubbe här.
Ja. Camilo José Cela.
Ja, som har också igen.
Man känner igen, men man vet inte så mycket.
Octavio mer. Pass då?
Nej, det är ett jätteroligt namn. Octavio, vad kul.
Ja.
Nadine Gordimer
har gjort mänskligheten den största nytta.
Ja, det känns de. Som någonting vi borde ha kanske.
Vi borde verkligen, då vill
sätt
man ju
oss in i
det. Sydafrika också, så det kanske är jättespännande.
Nu kommer Derek Walcott från Saint Lucia.
Saint Lucia.
Saint Lucia säger man. Ja. Det är ingen jag vet vem det är.
Nej.
Eller har läst.
Men Toni Morrison där.
Ja, känner vi till.
I Loved och så.
Ja.
Den har vi läst.
Bra.
Och vad skönt att man kommer till liksom författare som man faktiskt har läst.
Ja,
det är skönt.
Det är fortfarande inte så många.
Var det du som
sa Toni Morrison? Till 1994. Jag sa Toni Morrison, tror jag.
Kensabu Buro Oe.
Ja, kan det vara?
Det är japan ju.
Ja, det är japan. Det
japaner, är japaner.
Jaha, sen har vi Seamus Heaney. Honom har jag ju läst.
Seamus måste väl ändå vara
irländsk.
En person som man har hört talas om, va?
Ja.
Heter han Heaney?
Ja.
Mm. Och sen har vi Wisława Szymborska som kom i en brun, enkel, som typ mjukisdräkt,
ja,
till,
ja,
till Nobelmiddagen.
Ja.
Och jag totalt älskar hennes totalt, apropå pretensioner, alltså en helt opretentiös person.
Ja.
Något fruktansvärt spännande, men jag har inte läst någonting.
Inte jag heller.
Men hon var...
Hon har gjort intryck ändå.
Hon gjorde stort intryck på mig,
ja,
1996 när jag var 16.
Härligt. Dario Fo kommer jag också ihåg.
Ja,
just det. Han var speciellt med honom.
Ja, han var ju dramatiker.
Just det.
Och väldigt så här lite... Höll han inte på med den där konstiga liksom medeltida... Ja, som i medeltida gycklers efterföljd.
Just det.
Gissla makten upprättade de
utsatta. Ja, det var något kontroversiellt med det priset, kommer jag ihåg.
På Cesar Amago då, Portugal.
Nej,
Portugal, första portugisen, känns det som.
Ja, det är
inte. Och här har vi en som vi känner igen.
Günter Grass.
Ja.
Nej.
Känner jag? Nej. Jag känner absolut igen. Varför har jag känner jag igen?
Lät som en,
du kan säga nästa, den kinesiska namnet här.
Ja, tack. År 2000 fick Gao Qingjian, eller någonting sånt.
Ah.
Ett pris. Jag vet inte vem det är heller.
Ska se vad han... Varför vet jag... Günter Grass, har jag läst någonting?
Nej, jag vet inte alls varför du känner till honom.
Nej, precis.
Men det var
väldigt trumman.
Jag tyckte det lät som ett roligt namn, så, som en karaktär igen. Men V.S. Naipaul från Trinidad och Tobago. Det är ingen vi har koll på, va? Sitter du och tittar på den här...
Günter Grass. Förlåt mig.
Ja.
Nej, det vet jag inte vem det är.
Nej. Känner du till Imre Kertész från Ungern då? 2002?
Nej. Men J.M. Kötze.
Ja.
Kötzi.
Har du läst?
Nej.
Men du känner till namnet?
Ja.
Jag känner till nästa också. Elfriede Jelinek.
Jelinek. Ja, men
har jag inte läst.
Har du läst det?
Nej.
Harold Pinter då? Har du läst
en honom? En dramatiker. Jag har för mig faktiskt att inte läst men kanske sett någonting ändå. Inget som gjorde något större intryck.
Nej. Orhan Pamuk?
Nej, från Turkiet. Doris Lessing känner vi till i alla fall.
Mm. Har du läst?
Ja, nu minns jag inte vilken jag har läst. Men jag, något har jag läst i alla fall. Den kvinnliga erfarenhetens epiker som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning. Civilisation till granskning. Okej?
Okay. Ja, precis. Ja, det är mycket där. Hon har skrivit mycket.
Mm.
Jean-Marie Gustave Le Clisiot.
Jag har långt namn.
Mm.
Ingen kände till.
Nej, Hertha Müller då?
Ja, men henne har man liksom hört så mycket om.
Mm.
Jag har faktiskt inte, jag tror inte jag har läst något.
Nej. Ja.
Mario Vargas Llosa.
Mm.
Från Spanien. Peru och Spanien.
Mm.
Känner man också till, man har inte läst.
Eller så, nej,
så tänker jag. Men nästa person, ja, äntligen.
Thomas Tranströmer.
Ja.
2011.
Har vi läst och tycker om.
Ja.
Fantastisk diktare. Framförallt för metaforer tycker jag. Det finns någon dikt som är att träden är som flaskor som man öppnar som det sprutar ur, grönska ur.
Mm.
Det skrev ett härligt.
Ja, bilder, väldigt mycket bilder om hur det ser ut när man sitter på ett flygplan och hur man pratar om, han pratar om han går in i kyrkan, romanska våga till exempel, som
den
oftast
är ju helt otroligt.
Ja, så är man liksom, han går in ifrån kyrkan, då han ser valven där, och sen så går han ut och inser att det finns valv på valv inom oss.
Ja, den är kanske en av hans absolut bästa.
Jag tror att det är en väldigt älskad dikt. Och så. När Thomas dog så lästes det väldigt fint vissa av hans dikter på den. Det var inte en riktig begravning, utan det var liksom, kan man säga, som en, den var baserad som en begravning, men det var inte den faktiska begravningen. Så den skedde med familj, bara den lilla familjen, men den som man var på i Storkyrkan. Då var det väldigt fint med en del pianostycker som han spelade, och fint med orgel var det spännande också. Och så var det då läsning. Och så var någon kvartett och, ja.
Vi går vidare,
tänker jag.
Ja. Nej, jag vet inte. Men som är hallucinatorisk skärpa för en saga, historia och samtid. Det är ju spännande. Apropå Lewis Carroll.
Ja, precis. Vårt förra avsnitt om Alice i Underlandet.
Ja.
Och,
Alice Munro känner man ju verkligen till. Men jag har faktiskt inte läst Alice Munro.
Det är noveller också, så borde man ju klara av.
Det
klara av,
precis.
Patrick Modiano. Modiano.
Ingen av
dem. Och sen har vi en kvinna, Svetlana Alexievich
någonting från Vitryssland.
Belarus heter du med.
Jaha, förlåt. Ja.
Ja.
Ja, nej.
Sen har vi en som vi har
Bob Dylan
läst, eller ja, vi har ju hört väldigt mycket.
Ja. Vad tyckte Dylan. Du om att han fick, han hämtade väl inte sitt pris ens?
Men nej, han som var så tjurig. Jag tror inte det. Jag tror faktiskt att han fick, han tog inte emot det. Men nej. Han fick ju, jag tror att han hämtade när han fick det andra musikpriset.
Okej.
Ja.
Men det får man väl ge honom att han var värd, tycker jag ändå. Det var också ett sådär att folk hade mycket åsikter om.
Mycket ihåg. Åsikter om, men jag menar, det är ju ändå, vi har ju diskuterat det faktiskt, just att diktning i musikform också är diktning.
Ja, såklart.
Och så, vi har ju verkligen, vi har ju till och med haft ett sånt avsnitt.
Mm.
Och jag hade till och med en Dylan, ursprunglig Dylan låt med, även om det var på svenska jag valde, eftersom jag tycker mycket om den på svenska.
Ja, nej, men väl värd priset, tycker jag.
Ja, absolut. verkligen också en nydanande person.
Ja,
på sitt sätt. Kazuo Ishiguro.
Nej, vet inte vem det är heller.
Nej. Sen har vi en polska,
Olga Tokarczuk.
Ja, och här var det då, eftersom det här var 2018 då, så utdelades priset 2019.
Aha, det var under covid alltså.
Nej, det här var väl MeToo-situationen.
Jaha, det var det, just det, jaha.
Jag tror
ja,
det.
Jag förstår.
Jag tror att det var så.
Sen har vi någon som heter Peter Handke, det vet vi inte vem det är, va?
Nej, men för man känner ju igen, man har diskuterat och hört och så.
Louise Glück, det låter som ett vapen.
Ja, nej.
Jag vet inte vem det är.
Abdulrazak Gurna.
Nej, ingen som helst aning.
Och sen har vi förra årets pristagare,
Annie Ernaux, ja, från Frankrike, som verkar skriva jättespännande. Jag har verkligen tänkt på att jag borde läsa henne.
För det också, mod och den kliniska skärpan var med någon avtäckande personliga minnesrötter, främlingskap och kollektiva ramar.
Jag tror, det låter som någonting som jag skulle älska, tänker jag.
Ja, det känns lite som du.
Så jag måste verkligen läsa henne.
Ja. Har du läst Jon Fosse då?
Nej.
Nej. Men det känns som att vi skulle kunna lägga till lite.
Vi har alltså två norrmän. En och annan. Jag har den här Ernaux. Och sen har vi ska ha ett eget avsnitt om Selma Lagerlöf, har vi också sagt.
Ja.
Vi har ändå hittat lite.
Men det som är intressant då, det är ju till exempel när det blir liksom irritation. Det finns ju en hel del människor som har skrivit stora klassiker och som inte har fått. Alltså Lev Tolstoj och Tjechov och Ibsen och Joyce till exempel har inte fått. Och sen så finns det ju till och med människor som säger att liksom, eftersom det Alfred Nobel var svensk då, alltså, så känns det som att man ska liksom ge sådana som man själv tycker har varit viktiga. Det är därför det var så himla länge som Astrid Lindgren skulle liksom få det.
Just det.
Och det är ju ingen som säger nu.
Nej.
På något sätt. För att man förstår ändå någonstans att det inte är på det sättet.
Mm.
Utan det här är litteratur över världen som har gjort någonting.
Och då har det ändå ganska många svenskar som har fått det.
Ja, verkligen. Och det tycker jag man ska också tänka på.
Ja.
Och ja, jag tycker att det är intressant att vi liksom också kan se att det finns kritik för personer som jag kanske, liksom, som Steinbeck till exempel. Här står det till exempel att det fick mycket omfattande kritik i svenska tidningar att John Steinbeck fick priset. Ett av akademins största misstag tyckte Stockholms-tidningens Arthur Lundqvist. Man diskuterade, men hade man avfattat honom som en kandidat, och att han hade återblivit aktuell och belönat sig som den enligt Nobelpristagen inte fanns någon annan kandidat som kunde förorda det året. Också i USA kritiserade man då prisutdelningen. I New York Times så skrev man att Steinbeck hade haft sin stortid för långt bakom sig, att priset då borde ha gått till någon författare som hade större betydelse för den samtida litteraturen. Men jag i nu känner ju att absolut att han är värd ett litteraturpris. Alltså, ja. Jag tycker att Steinbeck har ett väldigt fint författarskap som man bör, som man definitivt kan ta till sig. Och jag är ju inte så, det är ju svårt, det diskuteras lite på Nobelstiftelsens hemsida till exempel det här, och även på Svenska Akademin, att det kan vara ganska svårt det här med att det blir väldigt eurocentrerat. Alltså det är väldigt centrerat på europeiska författare under väldigt lång tid. Och det finns en aspekt det här av både att det är väldigt många män, men också att det är väldigt många europeiska författare som sagt. Och att det är någonting som man måste fundera kring. Det här med hur man ger pris och varför. Och då kan man ju då fundera på, är Nobelpriset någonting som är viktigt? Och är det verkligen Svenska Akademin som ska ge priset i litteratur?
Ja.
Vad tycker du?
Jag tycker att det, efter allt det här vad ska man kalla det för? Efter den här krisen inom den Svenska Akademin.
Mm.
Så i alla fall jag har tappat lite lusten att intressera mig för Nobelpriset.
Ja.
Det har liksom förlorat lite av skimret.
Ja, verkligen.
För jag tänkte ändå annars att jo, men det är något, de har koll liksom, och de har läst mycket och man kan få tips och idéer och inspiration. Och nu känner jag inte så längre. Alltså det förtroendet har liksom försvunnit.
Ja, det är intressant för att jag känner verkligen lika. Mm. Och sen så finns det aspekter av det, saker och ting som den här, det finns också till exempel Nobel Stiftelsens ordförande, han Olsson eller vad han heter, han har ju också gått ut och sagt helt absurda saker. Men han till exempel som tyckte att Rysslands ambassadörerna skulle få komma på Nobelpris, och det krävde att kungen sa att de skulle fundera på om de kunde komma den här gången innan de gick tillbaka, och bara insåg hur knäppt det är att i den här nuvarande situationen ha den typen av inbjudningar. Men han har också pratat om liksom andra saker, om till exempel då den här kontroversen liksom med hela MeToo-situationen som att det var någonting som skapades utifrån och så. Jag tycker att det är djupt beklagligt att en person som har så mycket makt säger sådana saker.
Ja.
När det är väldigt tydligt att det här är en person som har begått enorma alltså övergrepp på massor av människor.
Mm.
Och där man bara har sett mellan fingrarna på det.
Mm.
Alltså vi pratade ju för något avsnitt, eller om det var några avsnitt sen, det här liksom om vad kan man skilja på verk och person och så. Och då hävdade du att det ska man göra, man ska kunna skilja på det. Och jag tror att på många sätt så har du rätt i det. Men det finns också aspekter av liksom när kollektiv håller käft på det här sättet. Det är liksom inte okej.
Nej.
Och när man sen tar upp det, så skyller man, till exempel så skyllde han då, det finns ett citat ganska nyligen alltså han blev intervjuad efter det här knäppa med Ryssland liksom. Så blev han då intervjuad i någon tidning. Det här var också apropå litteraturpriset nu som jag läste. Då hade han skrivit, han liksom uttalat sig i någon om liksom Sara Danius, att det var ett problem med hennes ledarskap. Det har ju ingenting med Sara Danius ledarskap eller någon annans ledarskap, att det är en man som är tätt knuten till och använder Svenska Akademin som någon slags språngbräda för att göra fruktansvärda handlingar mot massa människor.
Nej.
Alltså jag kan liksom inte riktigt se, där känner jag att då måste man börja liksom fundera. Och jag tror också att det är väldigt problematiska med det där, det är ju att de har väldigt stor makt. Och att jag tror att det är problematiskt att makt korrumperar. Det är svårt när man har makt att se det. Det är jättesvårt att se det för sig själv. Och jag kan inte på något vis förstå hur de ska kunna klara av det som grupp. Att de, eftersom det är gruppen för inbördesbeundran.
Ja, och det, fokus har verkligen skiftat från att tänka på litteratur och vilka som är värda att uppmärksammas till det, vad de har för sig.
Ja, precis.
Och det är ju tråkigt.
Ja.
Och frågan är hur resten av världen tänker om det liksom.
Jag tror att de tyckte att det var lika jobbigt som svenskarna, fast vi tyckte att det var lite lite jobbigare. För att det händer här och för att man har tänkt gott och att det här är liksom uppbyggliga människor och så. Och så. Jag tycker att det är viktigt. Och så. Men det är viktigt att vi, jag tänker att jag hade tänkt att vi skulle prata lite om litteraturpris överlag också, men jag tycker vi hoppar det med tanke på att det är ett långt avsnitt det här. Men jag tycker ändå att det finns saker att fundera på om pris verkligen är, för jag tänker att det kan finnas någonting fint i att ha pris.
Verkligen.
Och traditionella och det är pris.
Att man får väl lite pengar när man får Nobelpriset.
Ja.
Det är ju inte bara ett ära och berömmelse.
Nej. Man får det.
Och det är väl pengamässigt så är det väl bra. Alltså att någon ska orka hålla på med kultur. Liksom.
Ja, fast att man de också som ger får
någon slags bistånd.
Ja, fast de flesta som får det här priset är redan etablerade författare och behöver.
Så kanske man egentligen borde ha sagt tvärtom.
Ja, precis. De som är
i behov av.
Ja, precis. Att det ska vara med som en stiftelse liksom.
Ja, precis. Men sådana pris finns ju också.
Ja, det finns absolut sådana pris. Om man söker på priser så är det väldigt många litteraturpriser i Sverige. Det finns säkert många priser i USA och allting. Men det, man kan se, om man tittar liksom på wiki och ska gå in och titta på olika wiki-sidor så kan man se att det är väldigt... vi i Sverige verkar vara intresserade av priser för litteratur. Och jag hade också tänkt att vi skulle prata lite om vad är kultur och sådär. Men jag tycker vi skippar det. Och det enda jag tänkte prata om,
eftersom vi tar ett eget avsnitt,
vi kan prata om det vid ett annat tillfälle. Men jag tänkte jag skulle i alla fall avsluta med en kulturfråga. Därför att jag pratade med det har ju varit ganska mycket diskussioner i poddar och i artiklar och allt möjligt om den danska författaren som fick 500 000 danska kronor för att göra ett konstverk som han hade. Han har gjort 2 konstverk med inramade eller liksom han använde pengar, fysiska pengar för att göra konstverk. Och så fick han en 500 000 svenska eller danska kronor för att göra ett konstverk av konstmuseum tror jag att det var i Danmark. Och istället så gjorde han då ett annat konstverk som heter Take the Money and Run.
Jaha.
Han gav då 2 konstverk tror jag, 2 ramar som där inte finns några pengar, utan han tog då den här istället för vad han nu skulle ha fått 60 000 spänn i liksom pengar för att göra konstverket.
Mm.
Och sen så visade konstmuseet verken.
Mm.
Och sen så stämde de konstnären på pengarna tillbaka.
Ja.
Vad känner du?
Ja, jag tycker att det var för tramsigt. Alltså så kan man ändå inte göra.
Jag tycker att det är roligt.
Men man kan ju heller inte säga att det inte är konst. För då går man in i en jättejobbig diskussion.
Absolut.
Så att liksom, men det var, jag tycker att det var fånigt.
Ja, jag tyckte att det var lika fånigt som att sätta in pengarna i ett, inom, bakom glasruta. Så därför tycker jag att det var bra. De har bett honom om ett konstverk om konsumtion.
Ja.
Och han tar pengarna, tycker jag är bra.
Ja, man kan tolka det som något slags budskap.
Men det är roligt, så jag pratade med min man om det här, tyckte det var otroligt dåligt och stöld och sådär.
Mm.
Och jag liksom, jag tycker att det är lite småputtrigt. Jag tycker,
jag tycker inte att det är tillräckligt, det är inte tillräckligt begåvat för att liksom...
Alltså det är obegåvat av, jag tycker att det är obegåvat av dem att beställa ett konstverk som är baseras på precis likadana konstverk.
Mm.
Och att ge honom då jättemycket pengar för att göra det.
Ja.
Och för att det ska liksom in bakom en ram. Istället så är det bättre att han tar det och att man pratar om det här konstverket.
Som ja, det har ju säkert fått mer uppmärksamhet än vad hans vanliga... Precis.
Och de är kända. Ja, de är väldigt kända och ganska är säkert värda någonting också.
Mm.
Som de är nu.
Det fanns ju någon, för länge sedan fanns det någon också som hade fått pengar av kommunen som gjorde konst för insikter. Så gjorde typ en liten monter med små grejer i,
ja!
Som de grävde ner i jorden.
Ja, oerhört roligt. Alltså det finns ju väldigt många roliga
saker. Och det blev ju också så här, det pratade
vi om också,
liksom.
Men
det är klart att det är konst, men det är fortfarande sjukt.
Men det är också konstigt.
Ja, det är väldigt konstigt. Men det är också väldigt roligt.
Ja, men det är också roligt i någon slags anekdot.
Det är inte roligt för en kommunpolitiker som
beslutade att
betala
så...
för ett konst.
Nej, men alltså, ja, men å andra sidan har kommunpolitiker kanske inte liksom läst... ansökan om att få pengarna.
Nej, kanske inte.
Eller inte gett tillräckligt tydligt liksom uppdrag.
Nej.
Om man har gett pengar, för att det är liksom absurt.
Men också spännande.
Ja.
Också konst.
Ja, så vi uppmanar er att fundera på, vad är egentligen konst? Behöver man ha priser för att genomföra saker och ting? Och är litteraturpriset nice?
Och vilka Nobelpristagare ni läst?
Vilka har ni?
Googla listan.
Och sen också
och vilka tips
Google har listan. Men också så här, om ni har läst någon som vi inte hade läst, har ni något favorit? Någon favorit som vi bör läsa?
Precis.
Det är kul.
Vi tackar för oss. Det här var kanske vårt mest luddiga avsnitt någonsin.
Men när du började... Ja, precis.
Jag började fritt associera till namnen.
Ja, då började jag känna.
Jag tror det började komma, vad heter han? Han är med i Ringaren i Notre Dame.
Quasimodo.
Ja, men det var ju något namn som var som i någon karaktär.
Han hette Quasimodo.
Ja, han hette det också. Ja, just det. Ja, det var då brast det för mig på något sätt.
Ja, och då kände jag, nu går vi vidare.
Ja, fantastiskt. Bra, Anna.
Tack så hemskt.
Tack för att ni har lyssnat på detta oerhört
långa avsnitt. Och hoppas att ni har en jättehärlig Nobeldag. Puss och kram.
Tackar. Hej då.
Spräng.
Hej då.
Är det inte sprängmedel?
Sprängmedel.
Han gör sprängmedel.
Ja, just det, dynamit.
Ja. Tjock, tjock.
Hej då. Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, Baram, Barara.